Ja, hörni, det är lördag förmiddag och jag skulle säga att jag är inte nyfiken på honom. Jag vet vem han är, hur han ser ut, jag vet var hans brevlåda bor. Anders Delamotte, hur är livet?
Väldigt, väldigt bra, tack.
Ja. Ja. Sist vi träffades så var du här tillsammans med Måns Nilsson och vi körde lite pusseldäckare.
Mm. Ja.
Vad har hänt sen pusseldäckare? Det blev en pusseldäckare till.
Det blev det.
Och sen lite tv. Här är ditt liv, Anders Delamotte.
Va? Ja.
Alltså, det sista året har ju varit minst sagt full fart.
Ja, ja, men det har det verkligen varit. Som sagt, två pusseldäckare då med Måns. Och sen i sommar har vi spelat in tv-serie på en av mina böcker som heter Slutet på sommaren. Som vi har spelat in uppe i nordvästra Skåne. Åstorp, Bjuv, Billesholm, Omnejd där.
Barndomstrakterna helt enkelt.
Precis, där jag har tänkt på när jag skrivit boken. Så det är väldigt roligt att vi även har spelat in där. Och det blev ju en superfin sommar också som passar in jättebra. Så kommer bli en så bra serie.
Det är lite grann som att komma hem. Du var ju såklart där uppe och har gjort research när du skrev årtidsböckerna. Men att komma dit och möta folk liksom och spela in det, alltså, var det inte lite surrealistiskt?
På många sätt, verkligen. Alltså, dels, det är ju, som sagt, det är ju mina karaktärer som jag har hittat på. Och plötsligt går det runt en Vera där och en Mobro Harald liksom, som finns på riktigt och som jag pratar med. Och sen dessutom har de ju gjort en så fantastiskt fin. Den här berättelsen utspelar sig ju parallellt 80-tal och nutid. Så de har ju gjort flera hus som var inredda som på 80-talet.
Så det var som att flytta tillbaka hem till ditt barndomsrum?
Exakt så var det. Jag kunde gå runt där och peka sig, men jag hade en sån där. Och den där har de hittat också. Herregud, ja. Vad är detta? Så det var verkligen sådär dubbelresa in i min egen berättelse och delvis in i min egen barndom också. Det utspelar sig i mina hemtrakter också. Så det var väldigt, väldigt speciellt att vara på plats. Väldigt kul naturligtvis också.
När jag växte upp och såg på krigsfilmer och andra världskriget så gjordes det bara filmer där tyskarna pratade lite sådär halvknackig tyska, två fraser med tyska och sen blev det engelska med tysk brytning. Är det samma här? Är det stockholmare som pratar med skånsk brytning?
Jag är väldigt glad att du ställer den frågan, för att jag är exekutiv producent. Det innebär att jag får vara med lite grann och bestämma i ett hörn sådär lite. Och en sak som jag låg på var ju att jag tycker att skåningarna, de som är spelar skåningar, ska prata skånska.
Min själ.
Ja, min själ. Ja. Jag har jobbat med Jägarna innan som är samma produktionsbolag som gör och samma manusförfattare. Och Jägarna, det är superviktigt att alla pratar norrländska. Och jag tyckte att det var viktigt att alla pratar skånska här också. Så jag har faktiskt fått min vilja igenom i stort sett alla skådisar som är med pratar
skånska. Har de lärt sig att prata nordvästskånska, bysen?
Nej, det har vi försökt. Vi var överens om att vi håller oss till liksom allmän skånska. Ja. Så vi kan inte vara så precisa så att det ska vara bysen och pys och hund och lund. Utan vi nöjer oss med skånska.
Okay.
Ja, men det var väldigt roligt för att flera skådisar som är med, de pratar ju normalt sett rikssvenska i jobbet. Det är inte så ofta de får chans att prata skånska. Så de var väldigt glada över att få göra det, vilket var väldigt kul. De gick runt och log liksom, att det kändes som de var på semester på många olika sätt. Det märktes att de tyckte det var kul. Äntligen får man prata skånska. Så det var väldigt roligt. Det har varit en mycket spännande surrealistisk sommar på det sättet. Och sen är det ju kul det här också med tv-serier. Det visste ni kanske, men man spelar ju inte in linjärt. Man spelar inte in, ja, nu är det avsnitt 1, scen 1, utan man hoppar ju runt.
Man kan börja i slutet.
Man spelar in efter ofta det vilken plats man är på. För man hyr ju en plats och så har man den ett par veckor. Då spelar man in alla scener som är där.
Ja.
Så att man kan hoppa vilt mellan att nu är det 80-tal och sen så dressar man om. Och sen är det nutid i samma byggnad. Och det kan vara avsnitt 1 och det kan vara avsnitt 6 och det kan vara allt möjligt. Och jag är så imponerad av skådisarna, hur att de lyckas kalibrera sig däremellan. Att okej, nu är jag i avsnitt 1 så nu vet jag ju inte det här och det här och det här. Och sen i eftermiddag avsnitt 6, och då vet jag plötsligt allt detta, har jag blivit en helt annan människa. Hur de ändrar sig nästan över lunchen bara och kommer tillbaka med en helt annan inställning till vem den här figuren är då. Och det är oerhört imponerande.
Det här är en serie på Viaplay som har premiär till nästa år i deras egna originals som de satsar på, och det är vi otroligt glada för. Att göra en tv-serie av en bok som vi pratat om det innan, tar kanske 14-15 timmar att läsa in som ljudbok. Och sen komprimera den till en tv-serie på 6 avsnitt, kanske 50-60 minuter.
Ja, men det är ju inte helt lätt. Det är ju en skicklig manusförfattare som gör det. Så Det viktiga för mig är ju att historien förblir densamma. Ramberättelsen förblir densamma om en liten pojke som försvinner och trauma i bygden och en ung man som så småningom dyker upp och hela det här med vad var det egentligen som hände. Och sen så får man ändra lite grann på berättandet. Det är en sak att berätta i text och en annan sak att berätta i bild. Vissa saker funkar bättre att berätta i bild och vissa grepp kan man kosta på sig i text men som man inte kan kosta på sig i bild. Så det är ju den här balansen mellan de här två. Och sen så kommer sen regissören in och har sin vision om hur saker och ting ska se ut. Och sen så kommer skådespelarna in och har kanske lite synpunkter på vad de tyckte det skulle vara. Så det är ju... Det är en intressant mix, men min författarkollega Vivica Sten, hon sa en bra grej häromdagen när vi pratade om, hon har ju Morden i Sandhamn som är hennes tv-serie som har rullat länge. Och hon förklarar så att boken, sa hon, det är mitt barn. Det är mitt barn. Men en tv-serien, det ser jag mer på som mitt barnbarn. Sa hon. Vi är släkt, men jag är inte förälder till den. Så att det är, om barnbarnet sköter så sig, kan, ja, men du... så bra. Men om inte det gör det, så är det i alla fall inte jag som är mamma och pappa.
Men du kan ta handen ifrån den lite grann.
Precis, man kan ta ett litet kliv tillbaka och säga okej, det här är min berättelse i grunden, men nu är det någon annan som berättar den på sitt sätt. Och det har jag faktiskt inte något problem med alls. Jag tycker bara det är kul att se hur man vänder och vrider på det och jag blir ofta tillfrågad och jag har varit väldigt inblandad ändå i att få läsa alla manus och sådär. Så vi har diskuterat väldigt mycket och väldigt ingående många frågor. Så jag har känt mig fullt delaktig. Och det ser superbra ut. Det blir en jättefin tv-serie. Det kan jag lova er.
Vill du prova att ta på det? Eller lurarna, sitter de dumt till, Anders?
Nej,
eller?
Det är bara jag som...
Ja, nej, för jag tänkte liksom att det var, du kan skruva också på vollan där också om du vill på... Ja. På den. Men jag sitter och tänker på att sex timmar som det vi ser som tv-tittare eller streamingmottagare, hur lång tid tar det att spela in, alltså totalt, hur mycket råmaterial kommer man in? För du har ju berättat för mig att ni blev klara med produktionen bara här för någon vecka sedan.
Ja, det tar lång tid. Alltså, man spelar in en bra dag, spelar man in någonstans kanske 2 minuter, 2-3 minuter någonstans där omkring i slutändan, användbart material. På hela dagen, efter det är klippt och klart och allt möjligt. Så att det tar tid. Och det är en jättestor operation med väldigt mycket människor inblandade. Jag tror inte man förstår det förrän när jag väl var på plats. Hur många människor det är bakom kameran. För allting ska flyta hela vägen till liksom att det måste finnas, folk ska få mat, det måste finnas toalett. Det ska finnas
naturligtvis. Det är en hel, alltså det är som en militär operation.
Ja, det är det verkligen. Alltså det är kanske 50-60 personer. Man sätter upp en ledningscentral någonstans där när man leder arbetet ifrån då, eller en brytpunkt och där man sen samlar bilarna. Och sen, alltså allting är väldigt, väldigt uppstyrt. Man har schema för varenda dag ner på minuten vad som ska hända, var och när och hur och sådär. Så att det är en väldigt komplex operation med tv-serien. Och därför också att det kostar mycket pengar att spela in.
Hur känns det liksom att du måste så här skära bort saker? Alltså, för det är ju ändå liksom så att man måste, så här, vad plockar man bort när man ska göra det till en tv-serie? Mm. Eller till en film kanske?
Ja, film är ju ännu värre. Då måste man verkligen plocka bort kanske hela handlingstrådar. Och så här har vi inte direkt gjort det. Utan därmed har man slagit ihop några olika karaktärer. Man har plockat bort några berättargrepp som funkar jättebra i text men som är svåra att gestalta. Så jag tycker inte vi har gjort något större avkall på själva... Har man läst boken och ser den här så känner man absolut igen berättelsen. Det gör man. Sen är det så, det är två olika sätt att berätta. Och då måste man skriva lite grann i vad man väljer att berätta och hur. Det, så är det ju, absolut. Sen har vi haft tur att det var en fantastisk sommar. Vi har fått några enormt vackra bilder, miljöbilder av Skåne också, Söderåsens.
Har du sett lite grann av det som grundmaterialet som har kommit?
Ja, jag har fått sett lite råklippt material och det ser fantastiskt bra ut. Vilka skådisar vi har med också.
Kan du avslöja någon skådis?
Jag kan avslöja några stycken. Jag kan säga, här från Skåne har vi ju Torkel Pettersson från Lund. Mm. Han spelar ju Mobb Harald i serien. Då. Han är superbra. Sen har vi Simon J. Berger som ni kanske känner igen från Torkar i tårar, eller han är skurken i senaste Jägarna. Han spelar Exit till exempel. Han hade en ytterst obehagliga svensken i den här norska serien. Och här spelar han ju faktiskt Månsson, polisen. Simon är superduktig. Sen ska jag säga en gammal barndomshjälte hoppar in, Per Ragnar har en liten men mycket
minnesvärd... Stenfriske från Tre Kronor.
Ja, en mycket minnesvärd roll som naturligtvis spelar han lite obehaglig. Ja. För det han gör det så bra. Ja. Så Per Ragnar är med, vilket för mig och dig som är uppvuxna med Godmorgon Sverige också. Ja. Att det är sådär... Ja, Per Ragnar är, han är larger than life karaktär. Han är också cool. med. Och sen finns det några till som jag inte får avslöja Nej. Riktigt än. Men
när är det premiär, Anders? Det är nästa år, han bara sett 2023. Ja,
nästa höst lär det bli, okay. för att det är inte färdigklippt och ljudlagt och sådär förrän till våren. Och sen heter den slutet på sommaren, så då sänder man inte den på våren. Mitt på sommaren släpper man nästan ingenting nytt, utan det brukar vara tidig höst skulle jag säga att den kommer. Det är min
När du och jag träffades för första gången för ett gäng år sedan, du höll precis på med slutet på sommaren och började din årstidsresa. Mm. Och då sa du till mig liksom att efter något år så sa du att nu är det grejer med tv igång. Alltså jag kan inte säga någonting, men det händer snart.
Ja.
Så jag tänkte att, Anders.
Nu. Ja, men snart i tv-världen är ju lite...
Det är ett relativt begrepp.
Det är ett väldigt relativt begrepp. Jag brukar väl förklara det så här nu, som att om jag skriver kontrakt på en bok, då vet jag att det kommer en bok och jag vet när den kommer ut. Mm. Jag styr hela den. Skriver jag kontrakt på en film eller en tv-serie, då vet jag att det finns människor som vill att det ska bli en film eller en tv-serie. Mycket mer än så vet man inte.
Nej.
Och det går ju väldigt sådär i vågor. Ibland kan det gå oerhört fort och sen så kan det dra ut någonting som man tycker borde vara lättlöst, kan dra ut mycket. Men det hänger ju också på att det är väldigt många människor involverade och det kostar väldigt mycket pengar. Så att det är inte helt lätt att få ihop det. Så jag är så glad att vi äntligen har fått ihop det här nu på just den fronten.
Jag tänker också på det där med att våga byta karriär mitt i livet. Du bytte karriär från ordningsmakten. Du var lite säkerhetskonsult och jobbade i den världen. Mm. Och sen plötsligt så bestämde du dig för att börja skriva böcker. Så här några år senare, känns det ett klokt val? Var det någon gång under den här resan som du har gjort så här långt, Anders, som du tänkte att vad dum jag var?
Skit i det här. Nej, det tror jag inte det har varit. Alltså det är väldigt roligt att jobba med kreativa saker. Mm. Det är ju det. Men
just att ta det där hoppet, liksom, när du tog det hoppet första vändan.
Ja, det var ju lite läskigt så. Alltså, där gjorde jag som jag alltid gör när jag ska fatta viktiga beslut. Jag vänder mig till Guds gåva, till människan. Excel, pratar vi om då. Så att, jag gjorde naturligtvis ett Excel-blad när jag hade så, okej, här har jag ett bra fast jobb, ett chefsjobb, och jag har resor utomlands och jag har tjänstebil och sådär, och sen så liksom, okej, ska jag bli kulturarbetare, enskild företagare, och så ställer jag upp en massa frågor och sådär som är viktade, och sen så kom den fram till att nej, det var en bättre idé att behålla det jobbet jag hade, det var ju mycket, mycket bättre.
Mm.
Och sen så kommer Annette, min fru, förbi och bara tittar över axeln på mig och säger, du har glömt den frågan. Så, nej, det har jag definitivt inte gjort. Jag har 28 frågor här som är viktade. Jag har inte glömt någon. Jo, så du har glömt frågan, vilket jobb gör mig lycklig? Hon hade rätt. Jag hade glömt den frågan. Ja. När jag då satt in den frågan, då ändrades allting till, nej, prova, kasta dig ut, säg upp dig. Man har en chans, varför inte ta den?
Vi pratade om det här innan, du och jag, om just att våga välja de grejerna som gör en lycklig, och chansa lite grann. Mm. Vi pratar om Jim Carrey och hans pappa som var musiker och sen insåg han att jag kanske skulle satsa på något tryggare. Jag började jobba på bank.
Mm. Och så gjorde han det för att försörja familjen i 20-25 år, och sen fick han sparken från det och blev väldigt, väldigt bitter över att han misslyckades med någonting som var hans andrahandsval.
Mm.
Och så Jim Carrey tar med sig det, så han säger liksom att om risken är att du misslyckas med vad du än gör, så du kan lika gärna misslyckas med någonting som du tycker är kul. Och det är ju lätt för honom att säga som ändå lyckades, men det ligger ändå någonting i det faktiskt, så att jag är väldigt glad att jag tog den chansen. Jag har 10-årsjubileum har jag haft i år som heltidsförfattare. Och det är, inte så jättemånga författare som kan försörja sig på skrivandet. Så jag vet att jag är väldigt lyckligt lottad. Jag har min hobby som jobb.
Funkar det nu liksom att som artist så signar på med ett skivbolag och säger att jag ska leverera x antal album under den här tidsperioden under vårt kontrakt. Hur funkar det som författare med det förlag som du jobbar med idag?
Jag är på Bonnier och stött Bonnier förlag som heter Forum. Och det funkar lite så. Så för den här boken som kommer nu, Bortbytaren, den skrev jag på för flera år sedan faktiskt, och lovade att det skulle bli en serie. Mm. Och inte så hemskt mycket mer än så. Och sen kom pandemin emellan och sen träffade jag Måns, och sen så kom vi på att vi skriver på pusseldeckare. Och då fick jag lov att pausa den här idén, för jag tyckte att jag behövde lite tid på mig ändå att fundera igenom den. Jag har aldrig skrivit en sammanhängande serie på det sättet innan. Årstidskvartetten är ju 4 separata böcker. Men att planera en hel serie av 4 böcker tyckte jag kändes lite sådär småläskigt.
Mm.
För vad händer om jag planerar mig, jag bygger en värld som är lite för liten, och efter bok 3 så tycker jag att det här var inte kul längre.
Nej.
Och så har jag 4 på kontrakt. Så jag behövde lite tid på mig att fundera. Och det följde sig så, tack vare, på grund av pandemin, att Måns hade tomt i schemat. Och förlaget gick med på, okej, vi klämmer in pusseldeckarna Morden på Österlen emellan ett tag. Men nu när jag satt igång med den som blev bortbytaren som nu har kommit, så var jag faktiskt, då hade jag hunnit tänka klart på hur kan jag bygga någonting som är, känns lite nytt och fräscht och som inte är, som är både bekant vad det gäller formatet, men ändå är så pass stort så att jag kan tycka det här är kul, i alla fall 4 böcker som jag har lovat förlaget. Så det har varit lite funderande kring det. En skivartist kan ju alltid byta och göra någonting annat, men har man lovat en serie så...
Vi ska komma till bortbytaren alldeles strax, men jag tänkte på Morden på Österlen. Det har gått alltså det är lättsamt, det är sommar, hängmatteläsning, fantastiskt. Alltså en Sveriges svar på Moores, Bergerac, kallar det vad du vill.
Ja. Midsommar.
Kommer det bli en fortsättning, en så här stående, att varje sommar så kommer det ploppa ut en liten Morden på Österlen nu de närmsta åren med dig och Måns, eller vad är tankarna?
Som det är just nu, vi skrev ju det här framförallt under pandemin, så när inte, det fanns så mycket annat kanske framförallt för Måns, och nu är det väl mycket annat som lockar. Så just nu så håller både han och jag på med andra projekt. Så att ett försiktigt vi får se, jag vill nu svara på den frågan. Så det är ju...
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Vi har ju varit i nordvästra Skåne med årstidskvartetten, och nu landar vi uppe i Göingebygden. Vi är trakten runt Vittsjö, Markaryd, Hässleholm.
Yes.
Vi är i
Hästveda.
Hästveda, precis. Bjärnum.
Ja. Urbergsskåne.
Vanskiva.
Ja, det är uppe i Göingeskogarna. Ja. Urbergsskåne, som man faktiskt säger i boken också.
Ja, precis.
Det går ju en gräns där någonstans strax innan Hässleholm, där de här mjuka bergarterna vi har här nere i Malmö-trakten. Så här, de övergår ju till den här den fenoskandiska urbergssjölden. Den börjar där och sträcker sig sen genom hela Sverige.
Tack, magister. Vad bra.
Ja, jag har forskat alldeles för mycket på urberg. Jag har forskat på det och på tågbanor och på Urban Explorer. Jag har lagt ner alldeles för mycket tid på research. Men det är något spännande med hur naturen ändras där.
Din relation alltså privat till nordöstra Skåne. För nordöstra Skåne är dina huds. Det är Billesholm och Söderåsen där vi har varit nu i kvartetten. Finns det någon privat koppling till området, eller är det bara som...
Nej, jag tittar lite på kartan sådär. Vad är det inte skrivet så mycket om? Om man nu ska skriva någonting så här, som det här är då en typisk, det är en blandning av polisroman och thriller, och den rör sig lite, kanske lite där, lite kusliga, lite lätt underliga och lite utanför området. Så var skulle jag lägga mig i Skåne då? Ja, men då hamnar vi där. Där uppe i skogarna. Där liksom, där man plötsligt inte ser grannens hus längre. Och sådär. Vi är här, man ser folk överallt. Där uppe är en spännande plats. Och det är inte så många som har förlagt deckare där uppe heller, eller spänningsromaner.
Hur mycket research-tid har du lagt där uppe? Åkt runder?
Ja, rätt mycket. Jag brukar åka runt mycket bil och bara sådär känna efter och se hur det ser ut. För jag jobbar ju mycket med miljöer, att de ska vara spännande. Och då vill jag helst ha upplevt dem och själv också. Och jag tycker att de trakterna där uppe sen så liksom, och sen bara fortsätter i de småländska skogarna sen, hur långt som helst, känns det som.
Så. Har du något smultronställe som alltså vi som bor i denna delen av Skåne kanske inte har upptäckt än, någon liten kristallsmaragd där uppe som du skulle rekommendera?
Alltså jag tycker ju att man ska åka upp och ta sig en titt på den här modelljärnvägen som är med i boken. Den finns ju i gamla stridsvagnsgaragen i Hässleholm. En enorm stor modelljärnväg som är 600 tror jag, plus kvadratmeter. De ska ju försöka bygga alla stationer som fanns i Hässleholms kommun under 60-talet, tror jag, för mig, i målsättningen. Och den är extremt stor och detaljerad, och det är hur mycket små figurer som helst. Och de här tågen far runt. Och är man det minsta lilla fascinerad av sånt som jag är, så är det där definitivt ett värt ett besök.
Blir det ett alibi att skaffa en modelljärnväg hem till familjen hemma i Habo?
Jag har en granne som hade... Alltså jag tillhör den här generationen när man fick antingen modelljärnväg eller bilbana. Och fick man modelljärnväg som jag, så tänkte man, jag hade velat ha en bilbana. Alltså, då kunde man ju köra med sina kompisar. Det var ju så här, modelljärnväg, den körde bara runt. Jag fattade ju inte vad det handlade om. När man hade liksom kört fram och tillbaka och fått tåget att spöra ur 3 gånger, vad gjorde man sen? Och det var inte förrän nu i vuxen ålder som jag förstod. Jag var ju som granne som också har en stor fin modell. Han höll på att bygga i alla möjliga hörn. Han höll på att bygga i 30 år, han är fortfarande inte klar. Och det var då jag förstod att modelljärnväg handlar inte så mycket om körandet som om byggandet.
Nej.
Det är det man gör. Och han beskrev för mig hur han bygger små världar och små scener. Mm. Och då fattade jag att modellbygge är ju ett sorts berättande. Mm. Precis som en bok eller en tv-serie är en berättelse, så är även en modell en berättelse. Man bygger in små berättelser. Ofta är de ju då lyckliga små berättelser i modellen. Det är barn som går till skolan, det är någon som firar midsommar och det är byggnadsarbetare som bygger. Så bygger man de här. Och då slog det mig att, vänta nu här, tänk om det är någon som dyker upp och som sätter dit en egen liten berättelse, en obehaglig berättelse som säger någonting helt annat. Och då kände jag att, yes, här har vi grundstommen till plotten i Båtbyt. För det är det som händer. Det dyker upp figurer som inte borde vara där och som gör någonting de inte borde göra. Och vad handlar det om?
Asker-serien. Ny karaktär som dyker upp i Anders Della Mots universum, Leonor Asker.
Ja.
Berätta, vem är hon?
Ja, men hon är ju en typisk högpresterare. Otålig och snabb och har väldigt svårt, dåligt tålamod med alla som inte har hennes kan man säga, prestationsnivå. Nej. Vilket är nästan alla andra. Och hon jobbar i början på boken på det som heter Grova brott i Malmö, som är liksom där man vill vara. Där håller man på med de absolut största casen. Och i mitt fiktiva polishus så är det högst upp på sjätte våningen med utsikter på hela stan. Och hon jobbar med ett väldigt högprofilerat fall, ett kidnappningsärende. Två ungdomar som har försvunnit och tjejen Smilla, hon tillhör en finansfamilj i Malmö, så att det är ett högprofilerat fall. Och det enda man har är en selfie där de är klädda som om de ska ut på någonting lite utomhusaktigt. Man vet inte riktigt vad det är. Och det är sista spåret, de är försvunna. Och Asker, hon tänker att det här kommer bli hennes stora case. Och hon är gruppchef, men hon siktar på att bli chef och den kommer snart bli ledig i den här stolen. Men det som händer istället är att det dyker upp en gammal rival till henne, en ex-pojkvän faktiskt, som är på nationella operativa avdelningen i Stockholm, och han sveper in och tar över fallet. Och hon opponerar sig lite, och det som händer då är att hon snabbt blir förflyttad, befordrad, säger de, men förflyttad till resursavdelningen som sitter på plan -1 i polishuset. Hon visste inte ens att det fanns bara. Och där nere sitter det ett gäng personalfall som inte duger till att sitta någon annanstans. Nej. Som inte kan jobba med folk.
Och de får hon ta tag i.
Ja, hon är högpresterare, de är extrema lågpresterare, och där finns det en jättespännande
olja dynamik. Och vatten liksom.
Precis. Och bland det första som händer, liksom, hon förstår ju att hon är petad, hon är oerhört frustrerad. Hon kan till och med, de sitter på en sån här ett atriumgård, så hon kan titta ut genom sitt fönster, och så kan hon se sitt gamla fönster högt där uppe på sjätte våningen.
Hon ser sin gamla pojk för han sitter där uppe.
Precis, och han står och har dragningar där för hennes team, i hennes fall, och så sitter hon där nere i källaren och är bara förbannad. Och bland det första som händer är att det är en man som ringer från modelljärnvägsföreningen och säger att nu har det här hänt igen, nu har någon varit hit och ställt hit figurer, och det är allvarligt, och din företrädare sa att jag skulle höra av mig på en gång, och Leo tänker att okej, den här dunsen jag just hörde, det var min polisiära karriär som slog i botten. Mm. Men så får hon då ett mail med ett foto på de här figurerna, och då ser hon att den här figurerna som är utställda i modellen, som inte borde vara där, det är den här lilla selfien. De föreställer det försvunna paret i minsta lilla detalj, skala H0 1-87. Så hon fattar att vem som än har byggt den här modellen och ställt ut den, vet någonting om försvinnandet.
Och det där resan börjar?
Där börjar resan.
Ja. Oh.
Och det är superspännande. Jag har jobbat med alla spänningsverktyg som finns, verkligen. Och så måste hon så småningom kontakta sin gamla barndomskompis då, Martin Hill, för att hon förstår att det här har med urban exploration att göra. Du vet det här med, som man gjorde när man var barn, smyga in i ödebyggnader och ödehus och sånt, och så slutade man med det. Men vissa gjorde inte det, utan de fortsatte. Och då kallas man för urban explorer. Det låter jättekult.
Sjuk i huvudet kunde man.
Men det är ju något spännande med nedlagda byggnader och bunkrar och mörker och sådär.
Alla dagar i veckan.
Ja, alla tycker ju det fortfarande. Så där har jag lagt ner mycket research just på det då, för att hennes barndomskompis då, Martin Hill, han är arkitekt eller lärare i arkitektur, men han är egentligen urban explorer. Han fascineras av det här, och en av de försvunna är en av hans elever, så det finns en koppling där. Det är nog där någonstans brottet har inträffat. Så får jag en chans att besöka alla möjliga spännande och övergivna platser i Skåne.
Den är precis på väg ut i de lokala bokhandlarna. Jag såg en av recensionerna häromdagen i Norra Skåne. Jag gillar bara rubriken. Vad var den, Anders? Ja,
Anders Della Mont tar livet av folk i nordöstra Skåne. Var det så?
Ja.
Den var fin.
Ja.
Inte härligt. Bokstavligt talat. Nej. Men väldigt rolig.
Men vad härligt. Alltså, kommer det vara ond, bråd, död de kommande böckerna? Liksom, eller det fortfarande känns som att du skulle någon gång under din författarresa, Anders, göra någonting helt annat? Liksom, eller liksom så här, skomaka blivit din läst. Nu kör jag detta, det trygga spåret. Nu kör vi Skåne och vi tar koll på folk i olika landsändar.
Ja, men jag har ju ändå förflyttat mig ganska mycket. Jag började ju i Stockholm. Mina första serier
är ju där. Ja. Men det var ju lite där du jobbade då.
Så att det flyttar nog lite mer där man vistas. Jag pratade med min kompis Jens Lapidus häromdagen. Han flyttade till Mallorca ett tag. Mm. Och då fick han ju skrivtorka, för han hade svårt att skriva om Stockholm när han satt på Mallis. Uh-huh. Men när han kom hem till Stockholm, då satte det fart igen. Och, uh-huh. och det är väl lite så att det är på ett sätt lite lättare att skriva där man befinner sig. Sen tycker jag det är ju kul med genrebyten då. Vi pratade om Österlen som är en väldigt typisk pusselläckare som har sitt mycket, mycket tydliga ramverk vad man får lov att göra och vad man inte får lov att göra. Mm. I en pusselläckare handlar allting om gåtan, om pusslet som ska läggas. Och det här med att någon är död, det tonar man ner lite grann. Alltså, så där, det är inte så, där finns inte sörjande anhöriga och så mycket. Utan inte så mycket.
Det är lite bonus man får med sig.
Ja, det är inte så mycket trauma utan mer så, hoho, det ligger någon död i biblioteket. Lite den typen av. Och sen så allt fokuset på hur gick det till. Borde inte gå, men ändå har någon lyckats mörda. Medan man säger som Asker-serien som är ju mer en polistriller. Där kan man kosta på sig nästan vilka excesser som helst. Här kan man släppa in seriemördarna utan några som helst problem. Och det kan bli döläskigt i handlingen. Och man kan också kosta på sig att utveckla huvudpersonerna över tid. Det gör man ju aldrig i en pusselläckare till exempel. Det händer nästan ingenting mellan böckerna. Medan i den här serien så händer det saker. Och man har bagage med sig som från förr och sådär. Som man kan skruva och jobba med. Så det är en tacksam genre.
Är det fyra böcker på den här serien också?
Fyra böcker har jag lovat. Jag ska nog säga att det blir nog minst fyra böcker. Ja. För att det här är en rolig värld att befinna sig i. För att jag kan... I och med att hon hamnar på den här avdelningen för förlorade själar, som de kallas där nere. De får alla de här fallen som ingen annan vill ha. Det är inte kalla fall, utan mer
sådär... Det är skröfset liksom.
Ja, det gick inte att skriva av med en gång, för det var inte så galet. Men det var nästan så galet. Mm. Lantbrukare som, det är någon som trampar ner mönster i hans sädesfält. Där, vi kan inte lägga ner, de får det. Så sitter de med alla de här lite underliga fallen. Och bland de här underliga fallen så finns det ju saker och ting som kan vara på riktigt.
Men är det kalla fall liksom? Är det det som är, där finns mycket att...
Nej, inte kalla fall. Kalla fall är ju gamla. Mordfall. Utan här är det mer de här lite konstiga ärendena.
Som leder någonstans.
Bland annat en sak som jag ganska tidigt, att hon åker med en av sina medarbetare ut och besöker en spåkvinna ute i Skurup. För hon ringer nämligen till polisen hela tiden med tips om alla möjliga fall hon läser i tidningen, så har hon liksom känt på sig det ena och det andra. Och det är så jobbigt att hon ringer, så antingen får de ge henne någon slags besöksförbud eller så kommer de bara överens om att någon åker till henne en gång i veckan och tar emot alla hennes tips. Mm. Så ringer hon inte. Och då får någon från avdelningen åka ut och göra det då. Så att, och då åker de ut och äter lunch och så tar de emot hennes tips och skriver ner dem lite sådär halvhågat och sen åker man hem igen. Men tänk om det finns någonting mittblitt mellan alla de här spritsprångande galenskaperna som faktiskt stämmer. Då kan det bli lite spännande. Så det är ett sätt för mig att kunna hålla mig i spännande polisdeckargenren, men samtidigt inte fastna i en polisdeckare är normalt sett uppbyggd med att man hittar ett lik i början och så på slutet så grips mördaren någonstans. Så att jag måste inte hålla mig till formen ändå. Så det är ett sätt för mig att inte bli uttråkad utan att kunna jobba lite i vilken ände jag vill.
Är produktionen igång eller förberedelserna i tankevärlden åtminstone för del 2 i Asker-serien? Mm. För just nu i hösten så är det lansering, du åker land och rike kring och träffar lite bokhandlar och fotograferar dig och du sitter lite tv-soffer och sådär.
Ja, det har jag hunnit med och den här veckan har jag varit i Norge och gjort en plåtning för den släpps där alldeles snart också. Jag håller på. Jag har två sidor med planering. Något sån här klar.
När börjar jag själva skriva pressen? Är det efter nyår?
Ja, jag ska nog helst börja lite innan dess. Jag ska någonstans mitten på november eller så ska jag försöka börja skriva.
Du låser ut i din lilla hudda utanför...
Ja. Hunden och jag, vi sätter oss i min skrivarlöja och så kör vi igång. Det är så här, man kommer aldrig ifrån det. Man kan planera och mysa och dricka kaffe och prata om mycket som helst. Men någonstans måste man sätta ner rumpan och börja skriva. Det är ändå 450 sidor man ska ta sig igenom. Så att då är det bara någonstans måste man börja. Det är så.
Någonstans måste man ju börja när man ska försöka välja bland alla de 107 miljoner tv-kanaler. Och det är någonting som alltid brukar återkomma när jag och Anders träffas. Alltså, vad vi binge-watchar, vad vi kollar på tv, något som inspirerar och fascinerar. Vad just nu i tv-världen, Anders, vad... kvalificerade tv-tips.
Ja, men det har varit lite stil. Det är många som har avslutats nu. Nu tar ju Better Call Saul precis nästan nyligen slut här. Mm. Vilket är ju en genial serie som är både en prequel till Breaking Bad och en sequel faktiskt. Så den rör sig både före och efter Breaking Bad-universet. Och den är ju, måste säga, den har växt till en av de nog absolut bästa tycker jag serier som jag överhuvudtaget har sett. Man bör ju se båda två naturligtvis. Och sen har ju Ozark också tagit slut.
Vi har pratat om Ozark varje gång vi har träffats.
Och den slutade ju också på ett rätt logiskt men otäckt ställe, får man ju säga. Så att jag har lite så, inte riktigt lyckats ersätta dem. Nu har ju Dahmer har kommit ganska nu. Vi älskar ju seriemördarna.
Ja. Har du sett den? Alltså, jag måste säga, alltså, jag började titta på Dahmer Och den var så bra så att den var så läskig så att jag var tvungen att titta. Men jag brukar inte vara så här... Alltså den var läskig. Jag har ju följt det här fallet liksom i böcker och i tidningar. Men det är något av det räligaste jag har sett.
Ja, han var ju djupt obehaglig. Och det är kanske lite farligt med de här dramatiseringarna av att man glömmer att det är på riktigt också. Ja. Eller så är det lite kittlande, men man glömmer ändå att det finns offer och trauman och sådär lite i hela... Men den är bra, det håller jag med. Och sen så går jag ju vänta på The Crown, det gör väl alla. Den kommer här i början på november.
Såklart. Ja, den alltså jag är ju liksom sucker för det. Alltså jag är en sann royalist ute i fingerspetsarna.
Ja, alltså det kommer ju bli spännande sen. Nu ska de ju beröra Dianas död här också. Hur ska de göra det? Och, kommer det bli
har du sett Blackbird på Apple TV med Taron Egerton i rollen som infiltratör i fängelsevärlden och seriemördare?
Jag har inte gjort det än. Det är en Dennis Lehan, tror jag, berättade sig från början. Jag gillar ju allting som Dennis Lehan gör. Så att jag har inte gjort det. Det har varit mycket med att hinna skriva nu. Så att men någonstans lite längre fram hoppas jag kunna... Den är på listan, helt klart. Du gillade den.
Den är fantastisk. Mm. Det är också så här lite, den har ett så här tydligt, när man inte har så mycket tid så vet man att det kommer att vara x antal avsnitt, 6, 7 eller 8 avsnitt. Liksom. That's it. Liksom. Sen behöver jag inte committa mig mer.
Nej, det kommer inte säsong 2, 3 och 4.
Det är ju jättejobbigt. Sen när man är nere i kaninålen, sen kommer man aldrig ut igen.
Nej, precis. Och sen kan det ju vara lite jobbigt också om man slutar lite så otillfredsställande. Har man committat 8 avsnitt, jag tänker på The Killing till exempel, kommer ihåg när man såg första säsongen av den. Och nästan sista avsnitt i säsonget så inser jag att vi kommer inte få svaret här. Nej. Det är en hel säsong kvar när jag får reda på hur... Och jag blir så förbannad. Ja. Så gör man väl ändå inte.
Det värsta är när man börjar på så här klassiskt amerikanskt manér och så börjar man och så tycker man själv det här är något av det bästa som har producerats. Och så bidder det bara en säsong och man lämnas hängande där.
Ja, den är inte kul heller. Nej. Man förlängde aldrig den sen efteråt, nej.
Men du, alltså förlänger man kontrakt, nu är ju Viaplay in the making av slutet av sommaren och nästa höst snackar vi om, augusti, september kanske till nästa år. Blir det en fortsättning? Det är ju ändå 4 böcker som utspelar sig i olika...
Ja, men vi hoppas väl på det. Nu, om inte allt för lång tid så klipper man ihop ett första råklippning som man ju visar för beställaren då, som är Viaplay TV-bolaget. Och vi hoppas ju att de ska säga att det här är så jäkla bra, vi kör allihop. Mm. Så vi är någonstans i det stadiet nu, hålla tummarna stadiet. Men av det jag har sett av det ser fantastiskt ut. Det här är en superfin, högkvalitativ produktion. Så jag hoppas ju att Viaplay säger, kör! Nu kör vi alla årstider på en gång. Vi har väntat länge nog.
Nu sitter jag här med 2 tegelstenar som det står bortbytaren på, och det står bortbytaren i 2-kanal i stereo. 2 stycken böcker av Anders de la Mottes nya bok som utspelar sig i den illustra Göingebygden. Vi söker ägare på de här 2 böckerna.
Ja, och det här är superspännande böcker. Det här är så här, du vet, ligga vaken på nätterna typ av spänning. Jag måste läsa ett kapitel till. Den
ligga
typ
med en ficklampa medan mamma och pappa säger, måste gå och lägga dig.
Precis, jag vågar inte släcka heller. Det blir för mörkt då. Så.
Men så blir det en prestation någonstans. Ska vi säga att man får... Kan författaren ställa en liten fråga och så kan vi lägga ut den på Facebook och så ska vi se om det är någon som känner sig hugad och vill svara och vill lägga vantarna på dem här.
Ja, men det är ju en modelljärnväg som är väldigt, och figurer som är väldigt centrala i den här berättelsen. Och min fråga är ju, vilken skala är de här figurerna gjorda i? Vilken skala är figurerna i de vanligaste modelljärnvägarna?
Okej.
Okay. Mm, vilken skala? Ni kan antingen säga siffrorna eller så kan man säga, om man är riktigt slängd i sådär modell, så kan man säga en bokstav och en siffra. Ja. Men vilken skala? Mm, vad är okay. Ett till vadå?
Just det. Hörrni, ni går in på Retro FMs Facebook-sida och så tar ni och fyller i ett litet svar och så hoppas ni på turen att ni får ett signerat exemplar av Anders de la Mottes senaste bok. Bortbytaren. Nu byter jag ut dig mot lite musik.
Nu blir jag bortbytt.
Ja, just det. Bortbytingen.
Väl något bra.
Tack för att du kom, Anders.
Tack. Lördagsgästen på Retro FM.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej, min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej, min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.